Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, för han är tillbaka. Tillbaka från bänken i 2 veckor och har varit riktigt nere i friskåpet hos producenten här. Men nu är Mikael Daggen Eriksson tillbaka i podden. Hur känns det, Daggen?
Som jag har längtat. Jag sitter på bänken länge nu. Jag är helt upp. Det är på pumpa blod i mig. Jag har varit bänkad liksom förut, men så här länge och så här tidigt på säsongen, då har jag nog aldrig blivit förut. Men så skönt att vara tillbaka, få prata hockey igen. Jag saknade så otroligt mycket. Så den här bänkningen Fredrik gjorde här nu, så det känns som att, du vet, man kommer in på isen, man har suttit på bänken i en match, kommer in, man är så här riktigt laddad, syre för 10 sekunder.
Mål i arslet.
Det känns som att jag har lite mer energi nu.
Men den stora frågan är, har du börjat åka och bovla liksom, och tänka över att det var det för kris liksom, att få börja jobba på det här?
Jag var väl glad att jag duckade ljudinspelningen där ett program, men sen så kände jag att jag saknar att titta på er och prata med er och prata hockeyallsvenskan och få det här utrymmet. Och för det är ju Simon, det blir lite kortare sändningar. Här har de ändå utrymme att kunna prata hockey väldigt länge, så... Jag har suttit på bänken, nu är jag tillbaka och succé-trion är tillbaka.
Rykten gör gällande att du frös en del i Tingsryd.
Ja, det var ju fruktansvärt. Jag har aldrig tänkt på att det är så kallt när man står i bås och har hela utrustning på. Men det blir långkalsonger i Himmelstalund imorgon kommer det bli.
Och Fredrik, vad du ägnar åt sen vi var på Hovet i fredags? Ja, du gjorde SHL-studien i lördags.
Ja. Och sen har jag åkt Sverige runt i tåg på grund av banarbete. Jag som åker gärna tåg fick ju straffas med att vara i diverse små orter i Västmanland. Sen har jag varit ledig och ikväll har jag bjudit 13 personer på lasagne. Det är delar av familjen Söderström. Den är stor med förgreningar och ungars ungar och syskons barnbarn och allt vad det är. Så att en stor middag. Och så fick jag chasa ut folket för att säga att nu ska vi spela en podd.
Jobbar du Karins lasagne eller jobbar du egen? Eller
men Daggen, för helvete. Tror du att jag skulle duka fram något sånt? Det här är gjort med kärlek från grunden. Jag hade 3 formar idag inne i ugnen samtidigt. Jag kände mig som en så riktig gammal matmorsa. Men det var trevligt. Men det räcker liksom, middag komprimerat och nu är det hockey.
Fredrik, det känns ju som att är det någonting du har en aura av, så att göra en riktigt bra lasagne?
Ja, men det har jag nog. Det är ju min hemlighet. Jag kommer aldrig släppa själva receptet, men det är ju en viss ost från Italien som är hemligheten i den.
Daggen sitter och skruvar på sig och slickar sig runt munnen nu.
Ja, det här ska jag få uppleva, känner jag.
Ja,
känner
en vacker dag ska jag bjuda hem mig, grabbar, jag lovar.
Finns det förut någonting varmare i världen än Karins lasagne som man tar ut ur mikro?
Men finns det något godare än en lasagne dagen efter?
Nej, den blir bara bättre. Den gottar ju till sig. Den blir.
Jag tänkte på det där. Jag satt och funderade på det. Jag lyssnade på en matpodd och då var de så här, har ni några tips på ämnen? Det skulle man vilja ha, så här, mat som är godare dagen efter.
Den
lasagne
är ju
klockren på
den. Är bra. Så allt med köttfärs är ju fantastiskt i matlådan.
Ja, det är som att det sätter sig.
Sen är man är expert på att äta lasagnen när den är så glödhet. Man sitter
man är så tarv.
På tungan hela tiden. Så det är, jag vet, jag är en sån här snabb ätare och kör sked oftast när jag trycker in med lasagnen. Så den är glödhet när man trycker in. Så dagen efter är oftast bäst.
Och där har vi inlett podden med lite matsurr. Och det är alltid, man är ju hungrig när man lyssnar på det här, säkert på morgonen många. Men nu är det dags för Inside-podden och det är en ny vecka av Hockeyallsvenskan som har varit. Och det har ju hänt en hel del sen senast vi pratade. Och nu nytt då att vi spelar in för att sända onsdag. Och det gör vi helt enkelt för att alla tre ska kunna vara med. Och tanken är väl kanske att det blir lite mer att släppa onsdagar framöver för att det passar våra liv lite bättre helt enkelt. Men vad, Daggen, du har suttit och sett en del på tv i fredags och så sen var du i Tingsryd i onsdags. Vad har du för tankar efter den veckan som har varit?
Att den har levt upp till det man har förväntat sig innan säsongen. Jag tycker att det har varit grymma matcher som har bjudits på dels publikfester men också härligt spel. Sen är det väldigt, jag tycker att lagen blandar och ger otroligt mycket så här säsongsinledningen, och det brukar väl vara vanligt, men det är ändå extremt där man ser lag överprestera och göra en fantastisk match ena dagen till att nästa match komma och förlora med, till exempel Västerås går och förlora med 7-1 mot Modo dagen innan eller efter. Och så det, lagen har verkligen blandat och gett där i säsongsinledningen, och det är väl intressant att se. Jag tror att serien kommer sätta sig här när man har mött alla lag en gång, men den är ju superjämn och vi ser ju de så kallade lite sämre lagen slå de så kallade lite bättre lagen, så den kommer bli tajt i år, den här serien.
På så vis så är det ju, lever det ju upp till det som vi trodde och spekulerade gick på förhand också. Om jag ska jämföra med för ett år sedan, och då tänker jag inte på exakt hur tabellen såg ut utan mer känslan jag hade, så är det ju det spåret som du touchar vid, Dagen. Alltså att det är lite mer oberäkneligt tycker jag. Det som ena dagen kan se så ljust ut kan dagen efter vara en betydligt sämre prestation. Och det där blir ett dilemma om du ska vara ett topplag över tid. Jag tycker också att vi har sett några lag, jag vet inte, vi kommer ju komma in på lagen mer specifikt kanske, men det är också lag som har inlett rasande. Och även om vi och jag framförallt i synnerhet brukar vara tråkiga och säga att vänta innan vi drar slutsatser, så gör ju även jag det. Och det fanns ju några lag vi stod och klappade händer åt som vi nu tycker att vad fan är det här? Och något lag som kanske har fått fart på grejerna. Så att, men det som du sa, Dagen, det ger dem. Jag önskade ju att det hade varit så att alla lag mötte alla de första 13 matcherna, så att man kunde dra en slutsats, men nu är det ju tyvärr inte så.
Sen ser vi också att försäsongen, där spelare verkligen har presterat, kommer in i en säsong där pressen kommer, då är det inte lika bra längre. Så när den här pressen kommer, när man börjar föra statistik och det börjar gälla poäng, då bekänner man färg också, även som spelare och även lag, som jag tycker såg fantastiskt bra på försäsongen, kommer in nu lite sämre i serien och verkligen letar efter form.
Jag tänker att vi kan börja med där jag och Harald var i lördags, för vi har ju, jag och Fredrik satt och gav ganska reda frågetecken till Björklövens säsongstart i förra podden. Men sen fick vi ju se att Björklöven som klädde av Modo fullständigt i lördags kväll. Och tankar om den, Fredrik, det är det du har hunnit se och snappa upp efter den matchen?
Ja, nu ni gjorde den. Jag satt i SHL-studion så jag följde inte 60 minuter, men jag såg ju fatt lite grann och jag såg en del highlights, och jag får ju någonstans en känsla av att det som vi på förhand har pratat om som styrkorna i Björklöven infrias ju i en sån match. De spelarna vi möjligen har funderat kring, är det så bra som det sagts, visar ju ändå spets. Så att jag tycker, och jag tror inte vi har sagt att Björklöven har en kris i den meningen, för jag tror vi är överens om att de har ett så pass bra lag att de kommer att växa. Men vi har pratat mycket om konsekvenserna som kommer runt omkring ett lag när det går lite tungt. Därför tror jag vi sa i senaste podden, du och jag Lars, att jag sa att det kommer vara optimalt, eller kanske var på Simor, skitsamma vad jag sa det, men att det är perfekt läge för Björklöven att möta Modo när man har haft lite knack i start, och det blev ju så.
Jag tycker väl att säsongstarten har varit poängmässigt knackig, men jag tycker ändå försvarsspelet som vi pratade om innan, deras backsida är ju fantastiskt bra och grym backsida, så den har ju ändå sett bra ut. Sen så har ju inte poängen trillat in som man trodde, och man hade väldigt höga förhoppningar om det här laget som vi pratade om innan. De är ju seriefavoriter. Alla tror ju att de ska gå upp också. Så. Sen så nu har de ju fått igång en första kedja, och Weigel är ju en på nytt född allsvensk kung igen. Så det är kul att se den här första kedjan med Poli, Kilki och Weigel. Så nu tycker jag ändå att de visar här att de är det topplag som de ska vara.
Han var ju arg som ett bi också, Weigel. Han var ju ruskigt arg.
Men det måste inte han vara det för att vara bra.
Jag känns... älskar när Weigel är arg. Han ska vara sur, han ska vara grinig. Även så var inne med 5-1, det kvittar, han ska vara grinig. Det ska vara så hela tiden.
Men jag tycker att han slog rekord i att svära in i en intervju. Jag tror han får svor 6 gånger i intervju hade efter första perioden.
Men jag tycker faktiskt Björklund har sett bättre ut än vad de har fått ut poängmässigt. Jag tycker att de är stabila, de har ett grundspel. Sen var det bara att de skulle få igång den här spetsen som man hade pratat så mycket om innan. Och det är samma sak där, för säsongen. De såg fan grymma ut innan och nu tycker jag att de har växlat upp.
Nu är inte jag någon slavisk statistikföljare på det sättet. Jag tänker att det finns också andra parametrar. Men Corsin till exempel på Björklöven, de har ju haft siffror som har varit till stor fördel även om de har förlorat. Så att jag tror att internt i laget så har man säkert haft en känsla. Frustrationen över onödiga förluster har varit större. Däremot ser du kanske inte attityd och karaktär på samma sätt såklart i statistik.
De hade ju en skottstatistik inför matchen mot Östersund på att de gjorde mål på 5% av skotten. Och det brukar ju sällan ett topplag. Jag menar, det brukar ju alltid puttas upp mot en 12-13% när vi är en bit in i säsongen. Men sen har ju powerplayet också varit fullständigt bedrövligt. De har inte alls fått det att funka och nu fick de igång det också. Inte bara det att de gjorde mål på det, så kändes det ju som att de hade... ja, men idéer och lite tankar och ett bra pucktempo. Det gick undan i den där matchen. Och även mot Östersund i tredje perioden så såg man att det fanns en gas att trycka in.
Jag tycker att viktigt för Björklöven med den här backsidan, med den här stommen som de har kvar, att försvarsspelet sitter. De har tillräckligt bra skickliga spelare för att det ska komma offensivt. Jag tror att när som de har visat i början av säsongen så har de försvarsspelare sitter. Och nu börjar de ju växla upp. Så jag tror att vi kommer se ett Björklöven som jag trott med många andra lag nu när man har sett det här, de blandar och ger. Men jag tror att det kommer vara ett Björklund som har växlat upp nu och de kommer börja vinna otroligt mycket matcher på grund av att de har det här stabila och även får igång den här spetsen nu.
Så ska jag bara ytterligare lägga till en sak som kan vara lite motsägelsefullt när jag säger det. För att jag tror ju naturligtvis i grunden på att man ska ha en tydlig spelidé och man ska vara konsekvent, det är något jag tjatar om. Men jag tyckte också att Björklöven i sina bästa stunder förra säsongen var som bäst när de balanserade tydlighet och konsekvent spel med lite mer, ska vi kalla det, mönsterbrytare. Alltså att man hade en liten annan karaktär på gruppen. Och det där är, jag vet inte, det tror jag skulle kunna vara Björklövens segerrecept. Att man är tydlig i vissa delar men samtidigt lite avig och men annorlunda, framförallt i spelet med puck.
Inte bara den där första kedjan, jag tycker att de var smarta i matchen mot Modo, att de körde Wiklund, Possler och Mustonen tillsammans i en kedja som ju känns som väldigt kvalificerad att stänga ner en motståndets första kedja med Mustonens fart och jobbiga Possler med sin snabba skridskåkning och Wiklund med hans rutin och hans grit får man väl ändå kalla det. Den kedjan känns ju också som att den var väl komponerad för ett bra ändamål.
Sen tror jag att Freddan Anderssons betydelse i det här laget, att det kanske blev lite när han blev skadad, kanske rubbar dem lite. Att man kanske inte visste riktigt vilken rollfördelning man skulle ha när han försvann i omklädningsrummet. Nu har det gått några matcher, det sätter sig lite bättre också tror jag. Han betyder så otroligt mycket för den här gruppen. Han är ju kaptenernas kapten i Hockeysvenska får man väl säga.
Vi kan med det vända över till Modo då, som ju har ju sett ut som en rund miljon i inledning på säsongen och gjort väldigt mycket mål. Det har läckt en del bakåt förvisso, men där finns det ju bekymmer i att de faller igenom i ramen i en sån här match så otroligt. Och man ser ju på Kalin hur otroligt irriterad han är över att Björklöven vinner varenda 50-50 situation egentligen i hela matchen. Plus att Modo dessutom i den här matchen har ju samma sak som det var i hela säsongen. De har ju ett fullständigt bedrövligt boxplay. Jag menar, de hade 50% nu efter den här matchen. De var ju nere på 20% efter 3 matcher och det har ju inte funkat alls.
Nej, och det är ohållbart. De siffrorna, special teams naturligtvis, det kommer att bättras på. Men vad som är mer intressant är ju det du touchar vid lite grann. Du tryckte det någonting om Karlins uppsyn och frustration. Den här såg ju vi redan förra säsongen och jag vet att Karlin har en hög kravbild på sina spelare, naturligtvis spelmässigt, men jag tror också att han är väldigt drivande i hur jobbigt det ska vara att möta Modo. Det här har ju Daggen touchat vid, han får komma in alldeles strax och förklara sitt. Men jag tyckte att jag såg såna här tendenser förra säsongen. Och jag säger att det finns många bra spelare i Modo och det är ett bra lag och de kommer vara med i toppen. Men det är en stor skillnad på att vara med i toppen eller att vara den absoluta toppen. Och jag tror att det som hände mot Björklöven i semifinalserien förra säsongen var någonting som Modo behöver lära sig någonting av. För där tyckte jag att det var för många som i skarpt läge blev lite för blöt, lite för svag, lite för försiktig. Det är någonting som man är ängslig för som tränare om man ser att det sker igen nu 2022-2023.
Ja, men jag har ju pratat om det innan. Jag tycker att det var ganska bekvämt att möta dem. De har ett av de skickligaste lagen på liksom, spelmässigt. Och när de spelar på topp, då visar de upp den här säsongen också att det liksom, de är grymma framåt. Och de kommer producera framåt också med de här Woods och Dickinson. Men de är lite mjuka när det väl börjar gälla lite, tycker jag. Och det som Fredrik säger, för att vara med i toppen, då tror jag att de måste ha en nivå till för att kunna ta det steget. Och jag tror att det finns i det här laget. Men det blir liksom som att de allihopa kommer in i det här och de blir lite mjuka i en sån stor match. Och det tycker jag kändes av lite förra året också. Men när de spelar på topp, då är de ju hur bra som helst. Och det, liksom, det sitter allting. Åker skridsko, bra passningar, bra spets, bra PP. Så det finns ju det. Men jag tror att de måste ta det till en ny nivå för att komma ännu längre.
Jag tycker att man märker en sån här match också att ja, men om man kollar på den där laguppställningen, Erik Ginesjö Karlsson, Daniel Mannberg, Sebastian Olsson, några av de här, de är ju Johan Södergran, det är ju knappt att man noterar att de är med i matchen. Alltså de gör ju inget större intryck egentligen. Och det har de gjort tidigare under säsongen förvisso. Men det är ju ändå alarmerande att ja, men Daniel Mannberg med mycket SHL-rutin och Sebastian Olsson också. Erik Ginesjö Karlsson som ju nu ska vara assisterande lagkapten och vara en drivande del i den där gruppen. Det känns ju... Ja, det kommer säkert vara tvärtom nästa gång de möts i Örnsköldsvik. Då kommer Modo att köra över Björklöven som det var grundserien i fjol. Men... Ja. Något att tillägga där, Fredrik, om Modo?
Nej, att det blir intressant att följa. Den fina starten har vi creddat. De har visat upp bra egenskaper. Vi pratar om det här och nu, att det finns en potential. Men hur hanterar du det också under en säsong? För det är ju inte så att... Det är en sak som skiljer Hockeyallsvenskan från SHL lite grann. Det är att SHL har mer färdiga spelare som ska leverera på vissa positioner. Det finns inte... Det är klart att tränarna jobbar med utveckling och så, men bland Hockeyallsvenskan så är det mer oslipat. Där kan du forma lite mer under en säsong och därför kommer det vara de lagen som ska vara med i den absoluta jakten måste också få fart på några oväntade spelare. Du nämner några där, Lars, på Modo som kan mer. Och om det är piska eller morot, om det är extra träning eller video eller om det är samtal eller om det är bara inspiration, men du måste ha fler med som är bra samtidigt, framförallt i de tuffa matcherna.
Sen Modo har ju egentligen ett etablerat lag på nästan alla positioner. Det finns ju nästan ingen som inte etablerar på den här nivån. Och de måste ju få ihop det här. Och jag tycker att de har fått det. Men som sagt, ett steg till. Då kan de vara med och slåss om det här i slutet. Jag tror verkligen det. För de ser bra ut när de är bra. Men det är lite som de flesta lagen. Det blandas och ges otroligt mycket. Speciellt på Modo också.
Ja, de toppar ju fortfarande tabellen så det är inte fara och färde. Men
höga krav
ju,
har vi på Modo.
Ja, det tycker man ändå ska ha på ett lag som ska vill tillhöra topp tre. Ett lag som har haft det kanske kämpigast av alla, det är Östersund, där nu får vi säga att smekmånaden definitivt är över. 33 insläppta mål på 6 matcher. De släpper in 7 mål i snitt de senaste 5. Ja, det är alltså 7, 7, 6, 8, 7. Det är... Inte bra det där.
Nej, jag tyckte ju, vi gjorde ju AIK, var det match nummer 2 för dem, va?
Ja, stämmer.
Där vi kanske inte tyckte att AIK stod och känna igen, men det förtog inte att Östersund var frejdiga och intensiva. Men har jag den på näthinnan och sen det jag har sett i efterhand, jag tittade en hel del på Mora Östersund och där ska jag vara så skarp så jag säger att det var som att titta på Division 1 hockey. Mora gör mycket som är bra. Mora fick äntligen vara effektiva för ett lag som har kanske skapat mycket och haft stort puckinnehav men varit lite trubbiga framåt, så var det viktigt. Men de behövde verkligen inte förta sig. Och det här svära mig lite grann. Nu är vi neutrala så att det handlar inte om att jag ska försvara Östersund på något sätt, men de försvarar inte sig själva om jag ska vara elak, utan det är vidöppet och det har också varit för svagt målvaktsspel naturligtvis. Det säger ju siffrorna, men jag tycker framförallt att man utsätter sig för enorma risker i spelet och det måste de få stopp på och det med detsamma.
Menar du att Östersund utsätter för risker eller Mora?
Nej, Östersund. Att Östersund i sitt spel spelar så yvigt och jag tycker man släpper två mot ettor, man släpper från konstiga positioner lägen emot sig som gör att det smäller helt enkelt.
Jag vet inte om de första matcherna kanske inte var i början av säsongen, de två första de hade hemma där. De var väldigt kompakta bakåt och sen jobba framåt och chippa mycket puck och sen gick på de kontringarna i början. Jag vet inte om de matcherna gav dem lite för stort ego, för stort självförtroende när de kom in i den här säsongen och trodde att vi är så här bra, vi kan spela här. Jag tror att ödmjukheten för Östersund och tänka att vi måste vara ett igelkott här. Vi måste göra det här tillsammans. Blocka skott, stå hemma, ta varenda chans, kanske skjuta 10 skott i match men vinna med 1-0. Och ha den inställningen. Jag tycker de senaste matcherna att de liksom har gått framåt lite mer och varit lite mer offensivt tänkt. Jag vet inte om det är något de har pratat om, men jag tycker de första matcherna då var det liksom mer backa bak, ta de chanserna som gick och vara ödmjuka i den positionen också.
Du har helt rätt, Dagen. Det var det jag upplevde i matchen mot AIK, att det fanns en prioriteringslista som var rätt. Man backcheckade brutalt, man offrade sig, man blockade skott och sen hade man fina omställningar på AIKs misstag. Nu spelar man lite mer på chans och det tror jag kommer och det, jag ska inte försöka förklara Östersundspelarnas mentalitet, men jag tror vi alla har varit i situationer i livet, oavsett om det är hockey eller övriga livet, där man tycker att man är lite skönare än vad man är. Oavsett om det är när man byter däck på bilen, vilket jag inte gör för jag kan det inte. Men vardagssysslor och så börjar du slarva och så kommer konsekvenser. Jag tror precis det är där Östersund är. Vad som förvånar mig är att det sker 5 matcher i rad.
Det är ju alarmerande såklart. Vi ska säga det för Moras del. De har ju, som du var inne på Fredrik, de har ju skjutit otroligt mycket. De har skapat väldigt mycket offensivt. De har väl en del bekymmer med att bara stänga igen matcher och kapitalisera på det de har gjort bra. För de gjorde en riktigt bra match mot Modo borta också fredagen där det fanns en del ljusglimtar. Men det som är noterbart från den här matchen, den mot Östersund då, att det är inte Ljunggren och Persson som producerar, utan man får igång Patrick Harper, gör 3 poäng, Kevin Hancock gör 2 mål, dessutom Johannesen, nyförvärvet från Västervik, gör 4 poäng i den där matchen av 7 mål, så att det är bra spelare att få igång också för Mora, där de har varit mycket att första kedjan ska behöva göra allt, den här andra med Hancock och Harper och Ilestedt liksom, att få igång dem lite grann, om än Ilestedt inte gjorde några poäng i den här matchen, men att just där att få igång secondary scoring, få igång andra spelare än första kedjan.
Det är lite konstigt att de inte har, jag tycker den spetsen har de verkligen i den här truppen, att de, jag förstår, jag kan inte se att de inte får in puckarna mer faktiskt, det är lite konstigt för mig, men jag har upplevt när man har mött Mora innan som spelare att det är, framförallt på bortaplan, det är ett väldigt tryck mot mål hela tiden. Man lägger in puckar från blå linjen, man är bra på det här. Men de inte har den här, liksom, de kommer till mycket chanser, men det finns inte den där riktiga spetsen alla gånger. Och det är väl samma sak i år lite. De skapar ju otroligt mycket, men jag tycker att de ska kunna trycka till lite. För de har ju, deras forwardsutsvettning är ju den som jag tycker är deras stora styrka. Sen har jag ställt mig frågan till målvakten där, men han har ju steppat upp här och visat att han är riktigt klassmålvakt, så han har gjort riktigt bra matcher. Sen mot Östersund så kanske han inte behövde göra så mycket, men jag tycker att de har ju den spetsen till att kunna göra offensiva hot, men de skapar väl mycket, och jag vet själv hur det är att spela den där hallen, den är tuff att komma till, och det läggs otroligt mycket på mål, och därav kanske de skapar väldigt mycket, men det kanske inte blir de här riktigt, riktigt heta chanserna.
Just, är det Piroinen? Det är så man uttalar hans namn.
Målvakten.
Kari. Mm. Det är ju någonting som jag uppfattar från Mora håll att man är väldigt trygg i. Och det vet vi också att det gör någonting med ett lag. Att klara av att ha en hög standard på ditt målvaktsspel, så tillåts du också agera lite annorlunda på isen. I övriga spelet menar jag. Så att det kanske är en absolut faktor för framgång för Mora, och sen som du är inne på Dagen, effektiviteten kanske borde finnas där, men då, jag har alltid tänkt i tränarrollen, så länge du skapar och tar mycket skott så ska du ju också trösta dig med det på något sätt.
Vet ni varför Pirron har haft problem? Nej. Jag har ju svaret på det här. Det är ju, om ni går in och kollar på hans profil på Hockeyallsvenskan så kommer ni att se det. Han är alltså 85 centimeter lång och väger 187 kilo. Så att
han ser kompakt ut.
Det är bra att breda nere här.
Höjdare, då är det kört.
Då skulle han bli som den här tjejen vi hade. Det var ju lite festligt, Lars. Just på det. Hovet var det ju i en periodpaus som mötte SSK Djurgården flickor i, ja, de kan inte ha varit 7-8 år kanske.
Ja, max.
De gnuggade på som fasiken där och folk jublade och då var det en målvakt. Jag lyckades ju filma det med Lars kommentering till och du vet, dessa skydd, gigantiska och tunga. Så hon kom inte upp utan hon
och satt låg alltså i split hela tiden.
Ja, konstant i split. Och sen var ju fördelen när det kom någon frilägen så visste hon att den här rackan får inte upp pucken. Så i de flesta fallen så räddade hon ju faktiskt.
Jag var ju tvungen att säga åt domaren där, hon som åkte runt och hade koll på de här, det kanske var en tränare eller bara någon lagledare eller någonting, att säga, jag tror du får gå och hjälpa målvakten upp nu, för hon legat där i trots att spelet var i andra delen av zonen i några minuter och såg ut av rejäla bekymmer att ta sig upp. Det var ett sidospår.
Apropå Mora, det är ju första skedet, det är väl egentligen bara Ljunggren som har gjort lite poäng här i början. Vi har väl Måns Karlsson och har gjort ett poäng och sen har vi Johan Persson på 4, så de förväntar sig ju göra lite mer poäng. Den kedjan som är så pass bra liksom, speciellt i powerplay. Där de,
Persson har inte gjort ett spelmål än. Han har ju bara gjort mål på straff.
Och det är inte vanligt. Det är inte vanligt.
Nej,
med
det
de
är lite huvudligt,
som Ljunggren slår. Så de har ju ett sparkapital.
Och även Moras historik senaste åren har ju varit en generellt en trög start utan att leverera. Nu har de ju gått över dem i prognoserna, trots då att absoluta spetsen inte riktigt har levererat. Så det kanske är ett gott betyg för Mora IK.
Vi vänder till, jag sa att vi ska snacka lite Kristianstad idag. För Kristianstad sticker ju faktiskt ut lite grann med det. Modo som etta i tabellen, Djurgården 3, Björklöven 4. Kristianstad kvar på en andra plats nu efter 6 spelade matcher med 12 poäng. Gick ju dock på nit här senast och förlorade mot Västervik med 1-3.
Jag är extremt förtjust i siffrorna som Filip Larsson visar upp där.
Ja, har ju varit ruggigt stabil.
95,5%. Och det var ju en spelare som vi diskuterade. Man hade Dickov förra året och man hade Lindbom. Nej,
exakt. Olof Lindbom.
Ja, Olof Lindbom, precis. Och,
bror till Carl Lindbom.
Ja, exakt. Och det var väldigt bra, tyckte vi. Dagen tyckte inte riktigt det. För vi hade en debatt huruvida det var en bra målsida. Men Filip Larsson har kommit in och varit överjävligt bra. Det charmar mig lite grann, förutom allt annat som är bra i Kristianstad. Jag ville bara slänga in den innan Dagen får bygga vidare på Kristianstad.
Jag är superimponerad av vad de gör. Återigen, som jag pratat om så många gånger, det är den svåraste bortamatchen. Nu börjar de av de lagen i Hockeyallsvenskan är de som jag är mest imponerad av. Och de visar upp en varje kväll. Det är liksom ingenting, det är ingen slump det här nu. Nu har det gått 6 matcher, det är visst tidigt på säsongen, men det är ingen slump. De kommer vara med här i toppen, de är på riktigt. Och jag tycker de här Jack och Packa är ju grymma. Ja, och sen en speedkula där ute, så de har ju kvaliteter. Pontus Netteberg kanske inte har kommit upp i den standarden som man kanske trodde också, så han har ju sparkapital där också, men framförallt så tycker jag inte, det är ingen slump att de är det, om man kollar på spelet. Det är liksom, de är på riktigt i år och de kommer vara med och kriga, de kommer vara topp 6, så som det ser ut just nu.
Filip Karlsson har börjat bra också.
Verkligen.
Ni från Västerås.
Mm. Ja,
och pratar vi om.
Det är liksom, Jag tycker ingen sticker ut negativt i det här laget. Jag tycker liksom att alla stämplar in varje kväll och det är liksom, oavsett vilken roll man har så har de en rollacceptans som är enorm, och det är väl Gats förtjänst. Han piskar på dem som vanligt hela tiden.
Ja, men och det där är det jag är nyfiken över. Jag ska följa upp det vid något tillfälle med Gat lite mer, för att han är en väldigt klurig, lurig person när du pratar med honom. Han är mycket mer sympatisk än vad folk tror när man tittar på honom i båset. Han kan vara arg och upprörd, men i de samtal jag har haft med han känns han väldigt genomtänkt. Han är klok, han är väldigt schysst att ha att göra med. Jag skulle vilja sitta ner med honom, för jag tror inte det är så enkelt att han klarar av sitt jobb och gör det bra genom att gapa och skrika och piska det som vi gärna slänger oss med som uttryck. Det har jag också gjort. Utan det måste också finnas någon form av fint strategi i hur du lägger upp träningar, vad du har för typ av övningar, hur du skapar den här tävlingsnivån, det som ofta stimulerar spelare till att så i så stor utsträckning vara så intensiva som de är i sitt spel. För det är det som fascinerar mig, hur påslagna de är, alldeles oavsett om det är Almtuna hemma eller Djurgården borta.
De har ju fått, nu är det andra säsongen som han och Peter Piva Johansson coachar tillsammans. Peter Piva Johansson är också en man inte ska underskatta, men han har ju en otroligt lång karriär som tränare i både Rögle och varit runt i Danmark och var i Modo och Hockeyallsvenskan här för något år sedan. Så, jag menar, de har ju också börjat bygga ihop sig till ett team och börjar också få ut max av varandra.
Dessutom är det ju så här, om vi tycker att Gat är arg så är Piva ännu argare emellanåt, så att där är väl kanske också grejen.
Han är galen. Alltså, han är värre än Gat. Jag tror att Gat får ju all skit, men det är riktigt skriker mycket. Men,
jag berättade ju förra året, jag ska upprepa den, men jag, efter Västerås Kristianstad så skulle jag vidare någonstans, så jag bodde kvar i Västerås över natten för att jag inte har så fasigt långt hem. Och då bodde Kristianstad på samma lag, så när jag hade kommit tillbaka på kvällen så tog jag en öl och satt mig nere på hotellet, och då kommer hela Kristianstad och ramlar in. Och jag tänkte då, för då hade de varit rasande under matchen på diverse saker, och att nu är det svarta ögon. Men jag har varit sittandes med dem och tillsammans med klubbchefen där som vi hade något fint reportage om i Simor förra året. Så fantastiskt trevliga, sympatiska, enkla, det var inga bortförklaringar, det var inget konstigt snack, utan det finns en ödmjukhet och en härlig charm hos de där herrarna, och det tror jag är en viktig del i deras framgångar.
I grund och botten så är det ju, det är vinnarskalla, de vill vinna till vilket pris som helst, och det är därför, och jag vet själv, man har stått och skrek någon gång, så sitter man och kollar på, vad håller jag på med?
Ja.
Vad håller jag på med? Man skäms ju nästan efter matchen ibland, vad man har gjort där ute, så på något sätt, det grundar sig i att de vill vinna, men sen tror jag att de är otroligt bra att få spelare att överprestera och få dem att känna sig sedda, betydda, att liksom känna sig, vi tror på er. Det tror jag är nyckel för Kristianstad, att man liksom får den känslan lite vi mot världen, men även att så här, du kommer få din chans här, du kommer få spela den här rollen oavsett om du har några dåliga matcher. Så som jag pratade om Netteberg, jag tror att det är otroligt viktigt för honom att känna den här känslan att du kommer få spela oavsett.
Jag tänker också att de har en del annorlunda rutiner, eller en småsak. Jag säger, det är ju förmodligen inte enda laget som gör det här, men förra säsongen när vi skulle göra Kristianstad mot vilka nu var HV tror jag, så kom jag och Harald ner dagen före, och då gjorde vi det vi älskar. Vi tog en lång frisk morgonpromenad och kollade på värmningen. Och då hade jag skickat sms till Gat på kvällen att du, när kör ni imorgon? Vi tänkte komma ner och jag och Harald, har du en kaffe att bjuda på? Och då svarar han, de kör vid 10-tiden tror jag. Och jag tänkte, fasiken är det här då? Men då, så vi gick ju dit i alla fall, och då var det ju kanske 10 stycken. De hade frivillig värmning. Ingen tränare. Gistet var där. Och då var inte det något liksom helt ovanligt. Och dels bor väl de i Ängelholm, eller jag vet inte var Piva bor, men de kanske bor där båda två.
Jag tror att båda bor där.
Så då kom ju de till matchen. Och det finns ju klubbar eller lag som skulle kunna tycka att det där gör man ju absolut inte. Här ska det vara professionellt. Jag säger inte att det är oproffsigt. Tvärtom så tror jag att det kan vara bra att spelarna slipper de där emellanåt. Så att det finns olika sätt att nå framgång. Det kan vi väl komma överens om.
Verkligen. Gat har inte direkt någon aura över när han spelat. Tycka om att morgonvärmningen var så viktigt direkt. Det var en kaffe och tejpa klubban och sen var det match liksom.
Men då är det befriande. Du stod ju alltid längst ut i båset. Du måste ju ha varit i luven på Gat och Piva flera gånger.
Jag tyckte det var så fantastiskt kul att stå där och höra Gat. Ja, vi hade någon match. Jag tror att det var första matchen förra året. Vi var helt utspelade. Och vi vann med 2-1. Och Gat, det är en situation utanför vårt bås, och han står och skriker, Daggen, är du stolt över ditt lag? Står han och skriker. Och jag kände bara, det här. Och jag trodde han skulle komma ner från bänken och dra en nacksving på mig. Men som tur var så hade vi vakter emellan där. Så. Nej, men jag tyckte att det är charmigt på något sätt. Jag tycker liksom att han är ju, det är ju en ett bra grej för laget, för han eldar igång dem. Jag tror att det är viktigt för dem också.
Verkligen. Jag måste bara säga, nu i vår övergång här så ska jag inkludera en av våra lyssnare. Han heter Mange Sågen Klingstedt. Och han gjorde ju exakt det. Sågade era tips och mitt, det jag tippar ju inte, men det jag har sagt att jag tror ungefär. Han sa det så här: haha, till och med spelbolagen har Västervik som 9-10 år. Jag har dem som 8. Ni har ju gått ut helt fel på er. Nästan sorglig lyssning i podden om att ni... Jag har räknat bort Västervik. Och det har vi gjort i år igen. De är femma nu igen. Så det är samma sak med Västervik. De är överraskade. Och de har träffat 100% rätt med sina nyförvärv i år igen.
Jag har gjort en deal med Gudmundsson där. Att jag snackar ner dem. Jag lägger alla tvivel på Västervik. Och så får de säga att jag har fel. Och så får man energi och inspiration. Så det är en investering i Västervik. Nej då, jag ska säga att jag är återigen... du touchar vid det, Lars. Det är ju Brickley och det är Vela.
Exakt. Vela har gjort 6 mål redan.
Häpnadsväckande bra. Brickley tycker jag är... Ja, jag var tvungen att gå in och försöka läsa lite om honom häromdagen. Jag tänkte, det här måste ju bli något fel. Har han liksom åkt fel? Det fanns en gammal story en gång i tiden om en som kom till... vad ska jag berätta den kort? Olofström och Oskarshamn. Jag har varit tränare i båda de klubbarna en gång i tiden. Och då var det en som trodde att han signade för Oskarshamn, men skulle visst till Olofström och hade åkt till fel ställe, en nordamerikan. Så att jag tänkte någonstans att Västervik hade trillat över något projekt som skulle vara i Zürich eller något sånt där. Men han har varit ruskigt bra, och jag tycker att Västervik, trots en liksom tuff start första matcherna nu, är där igen.
Jag måste bara flika in innan Daggen kommer in här. Alltså Danny Brickley, alltså, han har snitttid på isen 26:40 efter 6 matcher. Han har gjort nästan 2 poäng per match, 11 poäng så här långt. Leder poängligan. Marcus Vela leder skytteligan. Det är ändå noterbart att de har fått hyfsat träff på de där två.
Man får hoppas att Brickley har bra fys, för han kommer nog syra efter matcherna om man spelar så där hela säsongen. Men sen också, vi pratade ju om Georgssons betydelse här i värmningen. De måste ju ha någon i Västervik som är... Vem är det i Västervik som värvar de här spelarna? För de lyckas ju varje år. Och Georgsson, om man kollar på Södertälje nu, de Luciano och Krastenberg som inte rosar marknaden riktigt. Så kollar man på Vela och Brickley som verkligen är fantastiska i Västervik. Så vem är det som... Vem är källan i Västervik? Det är den man vill ta reda på. Där vill vi göra en intervju.
Jag tror det är så här. Jag tvivlar inte ett ögonblick på Georgssons förmåga när han var där. Karlin hade sitt inflytande under lång tid. Men jag tror det kan också vara så att Västervik som klubb har jobbat upp ett bra rykte gentemot agenter. Att det är en miljö. Kom till Västervik, du kommer få spela mycket, du kommer få en betydelsefull roll. Här har vi en ishall som är från Hedenhöstiden. Vi har inte det här draget, vi har inte de största pengarna. Men mellanlanda här. Och jag tror inte att Västervik skäms ett ögonblick över att det också är en del av deras filosofi. Att vi tar hit dem, de är överjävligt bra, de går vidare. Då är det här en språngbräda. Och det tror jag klubben har alldeles worked att Georgsson och... Karlina lämnat. Sen vet jag att Gudmundsson, när jag pratade med honom vid något tillfälle i somras, så var han väldigt detaljrik i sitt resonemang kring de som skulle värva. Så jag vet att man gräver och grottar väldigt mycket. Så det ska man inte, man kan inte bara lägga ödet i agenternas händer, för de är inga missionärer, de är affärsmän. De kan sälja på det vilket skit som helst om inte du är vaken.
Så, ja, så är det verkligen. Men sen tycker jag att de också har förstått lite vad de är i näringskedjan, hur de spelar hockeyn, lite som jag pratade om Östersund innan. De är kompakta nerifrån och sen tar chanserna när det kommer, och de är liksom ödmjuka inför den här uppgiften. De vet vilken stor uppgift de har framför sig, för det är många som har tippat dem i botten. De kanske trodde lite själva att de skulle vara i botten också och överraska lite där. Men nu när Brickley och Vela presterar så här, så, och sen att de har den här spelidén, att de verkligen köper in det varje kväll. Och sen Kruse i målet, återigen väldigt bra. Har ju hittat hem där igen.
Och Edwin Olofsson hade 97%, tog 34-35 skott, vilket gjorde att de vann mot Kristianstad nu i söndags också. Så att de har ju två bra målvakter. För det ska vi säga, Edwin Olofsson var under hösten i fjol, var ju han en av ligans bästa målvakter när vi hade kommit 10-15 omgångar in i serien.
Sen får man väl också, ska vi se här, vad som Västervik brukar göra. De brukar sälja av de här spelarna. Så det blir kul att se hur länge de orkar hålla emot det, för det kommer komma bud nu när SHL
vill. Ja, men Brickley kommer inte att vara kvar till jul om han fortsätter vara så här bra. Alltså det finns inte chans att han är kvar till jul.
Jag satt och kollade på honom och jag skrev det i någon tweet här att han sticker vid jul, men det skulle vara kul ändå. Jag tror att laget skulle må bra om man gick ut och så här. Sen förstår jag att de vet vart de är i näringskedjan. De måste ha in pengarna. De har inte den bästa ekonomin. Men det skulle vara kul att se någon gång att de tog chansen här och hade kvar spelarna.
Men tänk då, jag menar, Miles Powell snackades ju om, det är ju inga bekräftade siffror, men det var ju väldigt många som hade uppgifter som inte dementerade, ska jag säga, på att de fick typ 700-800 000 för Miles Powell. Och jag menar, om de då har Danny Brickley, är det någonting som folk i den här ligan behöver, och även SHL-lagen, så är det kvalitetsbackar. Vi ser vad Michael Kapla gjorde direkt, han kom in i Hockeyallsvenskan i Skellefteå och nu i Rögle. Och dessutom har de ju skickat mängder av spelare den vägen. Jag menar, det är ju ingen jättegissning på att, ja, men låt säga att Djurgården skulle få en skada på typ Killing nu när han kom in eller någonting, att slanta upp för honom är ju inga problem att lasta upp.
Nej, det kommer bli en dragkamp om man, så är det. Jag tror att det är redan igång också.
Det tror jag också. Och jag har hört det av sportchefer redan nu, att det är folk som liksom inte kanske har gett bud, men liksom har börjat snegla på att det där finns ju, här har vi en lösning.
Men man vill fortfarande veta vem det är som har alla kontakter i Västervik. Vem är det som har hotellet där? Jag vet att du, Fredrik, hade någon inside där. Vem är det som? Är det Ulvius?
Ja, vi spånar, ja. Är det Björn och Benny kanske? Kanske hela ABBA-gänget som smyger in någonting. Vem vet?
Det jag tänkte bara säga med Västervik också, det känns ju som att de har kanske den tydligaste spelidén. Ser man ett lag och de inte har sina tröjor på sig, om man ska se två lag med neutrala tröjor, då ska man ju känna igen Västerviks spel ganska enkelt, för de kör ju väldigt, jag tycker det är ganska likt som Linköping spelade i fjol, där är runt målvakten, hjälp målvakten mycket, få skott utifrån och släpper till väldigt få klara målchanser, vilket måste vara otroligt frustrerande att möta.
Ja, men och det är ju återigen, jag tror jag sa det förut, kan upprepa det är ju en smartness hos ledningen i Västervik, att man identifierar vad har vi för material, vad kan vi göra med det här gänget. Det är, jag tror också det finns lag som vinner på, det är inte så upphetsande att komma till Västervik och spela match. Det är inte fullt tryck alla matcher, det är sisådär omklädningsrum. Det finns folk som kan vara less över att komma dit. Och det tycker jag att man, ungefär som Tingsryd, förvaltar på ett bra sätt. Att man, det är inte lyx och flärd, utan här får ni fan komma hit.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Skägga på om ni ska vara med.
Vi säger därmed cred till Martin Gudmundsson, Morgan Persson, ny assisterande tränare, och Gabriel Remelin som är både assisterande general manager och dessutom målvaktstränare. Det kanske är Gabriel Remelin som ska ha cred, med tanke på att han var ju med under Karolina också som assisterande general manager. Så vi får se. Men Jörgen Fransson och Felix Felle Gustafsson också, materialförvaltaren, ska inte glömma ett profil där. Felle Gustafsson, han gjorde ju en...
Ja, sluta bara.
Han gjorde en Tom Brady. Han slutade och kom tillbaka efter 6 veckor och kände att det var för lite att spela discgolf på somrarna, så han ville tillbaka till hockey.
Så han fyller år idag för övrigt, eller igår. Ja, han på Facebook har upptäckt att han...
Ja, då ser vi definitivt grattis. Mm.
Tom Brady alltså.
Ja, till Tom Brady. Västerviks Tom Brady. Ja. Där har vi det. Och då hade vi tänkt ha ett litet segment här i podden där vi helt enkelt ska snacka om lite spelare som vi tycker sticker ut så här efter starten på den här säsongen. Och några som har, ja men, ska man säga, som har fångat vårat öga lite extra. Och jag tänkte att Dagen, du får börja. Du sitter och laddar nu 2 veckor för att vräka ur det här.
Ja men herregud vad jag har kollat spelare nu och fått analysera allt. Men jag har ju varit, jag var ju i Tingsryd här förra onsdagen och såg Tingsryd mot Bikaskog och varit lite småförälskad faktiskt i en back som var där. Josef Berger. Otroligt bra med pucken, driver upp det här PP-spelet, bra skridskoåkning, har egentligen alla kvaliteter. Jag har varit jäkla imponerad av han också de tidigare matcherna också, hur han liksom driver hela det här laget. Och jag älskar backar som driver upp pucken med fart och inte behöver slå första passet men håller i en lite och vågar göra den här utmaningen. 19 år bara, jag tror att han har en grym framtid framför sig, och fortsätter han så här då kan det vara ett SHL prospect faktiskt. 1922, förlåt. 99 är han född. Så
Matte.
Ja, det är jag som är dålig där.
Fråga kalkylatorn från Karlstad om hur den där matematiken var.
Tycker han har som fin skridskoåkning också, bra puckbehandling, jättebra i PP. Jätteimponerad av han. Jag har faktiskt inte tänkt på honom så mycket när han spelade i Södertälje förra säsongen. Det ska jag ärligt vara och säga. Jag känner inte av honom när han spelade då. Men de matcherna jag sett med Tingsryd så grym.
Han fick inte vara kvar där.
Nej, men precis. Det där tycker jag är intressant. Jag skulle precis flika in det. Om det var ett val själv eller om det var SSK som skeppade honom, det vet jag inte. Men det är ju bara att konstatera att miljö också har sin inverkan. Jag säger inte att det är lösningen på allt att vara i Tingsryd, men vissa spelare kanske ska vara ett visst sätt att spela på med en trygghet och ett förtroende. Så det är ju spännande med de där som kan blomma där då.
Jag tänkte verkligen inte på en förra året i Södertälje, och det jag sett nu innan, ligger på 20 minuter i Tingsryd också och är deras bästa back av det jag sett. Så ja, kan han bara få lite fart här med laget också, så kan det bli bra.
Då får Fredrik ta vid där efter med sitt val.
Ja, men då gör jag det tråkigt nog, bygger jag vidare på samma karaktär fast en nivå upp so far åtminstone. David Bernhard, Modo, som vi alla vet hade en fantastiskt fin säsong förra året, som vi pratade en hel del om, rätt efter en karriär där Stockholms kille som vandrar via Djurgården och det var Växjö och det var Finland och så landade i Modo på något sätt en omstart i Hockeyallsvenskan. Var ju poängmässigt urstark, bidrog med 14 mål förra säsongen och har ju startat lika bra nu. Och då att jag har han i åtanke lite grann så här, vad var det som gjorde att han inte hamnade i SHL? Att det kanske möjligen är omständigheter, och då menar jag inte något dumhet utan mer att klubbarna hade fyllt på det kontot med den typen av spelare. Men, och jag brukar alltid känna så här att en säsong bra kan alla göra. Du måste följa upp med en till, så kan han fortsätta gasa på samma sätt och bidra på ett väldigt bra sätt offensivt. Jag ska inte lägga mig platt, jag ska inte be om ursäkt för mig själv, men jag vet att förra säsongen när vi pratade bra backar, det var någon arg människa från Övik, måste väl han ha varit åtminstone Modo-sympatisör, som skickade till mig i somras att eller taggade in mig, heter det väl, va, i sociala medier att Söderström hade inte ens han med bland de 5 bästa, och han var rasande. Jag försökte svara lite konkret, men han var väldigt arg, den här människan. Så, ja, det får han gärna vara, men han ska vara glad på Bernhard, för det är jag tycker det är en kanonfin start, och det är en sån där spelare som Hockeyallsvenskan kommer underhållas av ett tag till åtminstone.
Ja, och har ju kvalitet för att spela sig. Jag har ju spelat mot hans bror Daniel Bernhard under en säsong i Bikaskog. Jag kommer ihåg när han kom till Kaskog och frågade, vart är tunnelbanan då?
Ja, det här går mot Degerfors och den gröna linjen mot Lesjöfors.
Så han förstod inte att han skulle ta sig till Ica här en gång. Han kom runt i alla fall. Han gjorde inte så många matcher, men en fantastisk, rolig person att prata.
Han jobbar som trafikplanerare i Stockholms kommun nu, tror jag.
Han är ansvarig för dina tågresor på SJ.
Ja, det är han jag ringer och skäller på hela tiden.
Det är farligt. Nu är det ju lätt för oss som är lite lantisar att sitta och skratta om Stockholmssyndrom, men det är ju faktiskt, ibland blir man ju chockerad över
hade en på hockeygymnasiet. När jag tränade hockey, jobbade med hockeygymnasiet i Leksand, då hade vi en
en Stockholmskille som flyttade hem efter en kort tid. Han saknade rulltrappor och McDonald's.
Ja, vi fortsätter med det. Vi hade en kille, jag ska inte avslöja namnet, han ringde mig på kvällen och sa: Dagen, Bofors, vart ligger det? Ja, vad menar du, industriområdet eller vad pratar vi om? Bofors, vart ligger det? Ja, Karlskoga ligger, är det du ska. Så han åkte ju runt och letade efter på Google Maps där.
Ja.
Alltså, det är inte gynnsamt för hockeyspelare som inte har en stämpel av att vara Mensa medlemmar allihop i alla fall. Men det blir lätt hänt att de faller in i ett fack, vissa av dem i alla fall.
Det är fantastiska karaktärer och man har otroligt kul tillsammans. Och det är väldigt kul att man kan skratta åt också. Men det, som Bernhard, det var ju en grym människa att ha runt omkring sig. Men som vi hade mycket skratt åt också. Han frågar mycket och det gillar man. Jag gillar personer som frågar mycket.
Då kommer du gilla mig.
Man är prestigelös.
Det var en prestigelös, ursäkta. Ska jag ta mitt namn då? Jag har ju valt att lyfta upp Georg Golokov som spelar i Almtuna. Han är ju ja, men andra säsongen, han gjorde ändå 30 poäng förra säsongen på 45 matcher. Det får man ju säga, det är ju inte kattpiss minst sagt. Och inlett den här säsongen, gjort 6 poäng på 5 matcher. Har ju tagit en otroligt konstig hockeyresa. Han har ju ändå varit i den otroligt klassiska klubben Waterloo Blackhawks. Det är ju ändå en klassklubb får man ju säga.
Bra namn.
I USHL.
Jaha, det är ju bara att säga. Det fanns ju en, jag vet inte hur länge sedan det är nu, men det var ju en period där det var väldigt mycket balter, säger man väl va? I summerat, ja. Ester, letter och litauer i svensk hockey. Och då menar jag även lägre ner. Det fanns ju en period där man flyttade över och gick hockeygymnasium i Sverige och junioråren. Så det har ju passerat lite sådana och det finns ju en hel del spännande spelare. För visst har han varit i, Golokovs var väl i hockeyettan också va?
Ja, han var i Strömsbro IF och då kommer det såklart en quizfråga på Strömsbro IF. Vilken hockeypersonlighet som är kanske inte känd som spelare har Strömsbro IF som moderklubb?
Är det Björn Oldén?
Det är Björn Oldén.
Ja, det visste jag. Så. Han pratar ofta gott
därför
om
det. Därför det dyker upp på Twitter, ja, hela tiden. Han gillar och det är retweetat. Okej, ja, det är därför. Okay.
Det är någon mer som är därifrån. Är det Emil Larsson som är från Strömsbro?
Ja, men Strömsbro är ju, det ska ju bara vi kort konstatera, att Gävle och hockeyn har varit duktiga historiskt på att när du kommer från en stadsdel i Gävle så spelar du länge i den där du hör hemma. Medan i vissa städer så har det blivit att du ska vara liksom i den stora klubben. Men därför finns det ju många Gävle fostrade hockeyspelare som inte nödvändigtvis har Brynäs som sin moderklubb.
Det vet inte jag någonting om. Men Golokov, som jag bara följer in med honom. Väldigt, väldigt stark med pucken. Bra att täcka puck. Jag kommer ihåg att vi har mött många gånger i Hockeysvenskan. Och det är liksom en stark spel. Det är nästan en liten grävling på isen. Han liksom kurar ihop så fruktansvärt stark på pucken och täcka den. Så, som hela Almtuna har ju varit över förväntningarna här inne. Och jag tycker att Golov gjorde en bra säsong förra året också. Så bra val, Lars.
Ja, Almtuna, de har ändå rasslat ihop 8 poäng på de 5 första matcherna. Vi tänkte att vi ska göra ett, om vi då skrattat åt Stockholm som åker ut i landet, så har vi klumpat ihop Stockholmslagen och då har vi tagit Södertälje, AIK, Djurgården och alla som är inom 1,5 timme. Och då slänger vi inte med Almtuna här kanske så mycket, men framförallt av Västerås och Södertälje här i det här slutsegmentet. Ska vi börja med Södertälje då? Ni var inne på det lite grann med de här med Krastenbergs och de här som inte riktigt får att lossna. Nu vann de ju stort mot Karlskoga i lördags med 5-2. Men vad tycker du om Södertälje så här långt? Vi såg dem i fredags också, Fredrik.
Ja, jag är ju inne på att vi ska ha tålamod med SSK. Och det ska vi ha med fler lag såklart. Men jag upplever att det har varit relativt stora förändringar. Man har köttat på där med ledarsidan, spelarsidan. Man gjorde sig av och plocka in. Så att jag tror, om jag ska prata några minus först. Så du touchar vi det där förut, Dagen. Jag tycker inte att deras importer har övertygat på mig ännu. Castles möjligen. Men Krastens, vad heter han? Krastens...
Krastenberg och Luciani tycker jag inte signalerar tillräckligt bra för mig ännu. Däremot överlag tycker jag finns attityd. Jag tycker de har en i de här mötena med Djurgården så har man visat, tycker jag, karaktär och mod, och jag tyckte det var starkt att man kvitterar senaste mötet på Hovet och visar upp sådana egenskaper som jag någonstans kan sätta en check på. Målvaktsspelet har varit bra. Jag pratade länge med Kalle, målvaktstränaren i SSK, före mötet i Scaniarinken, där han förklarade i deras tänk och jobb, och det övertygade på mig. Så de, jag tycker, vad är det man säger, fågelfisk eller mittemellan, så är det mittemellan för mig än så länge.
Ja, det skulle jag nog med säga. Det har blandats och getts otroligt mycket. Men det är ju som vi pratade om med Krastenberg och Luciana som inte har kommit upp i nivå. Krastenberg som gjorde mest poäng på försäsongen.
Han öste ju en poäng då.
Ja, var ju grym. Och SSK-supportrar öste i beröm av honom. Nu börjar det vända lite. Man ser att det börjar tisslas och tasslas lite om att både Luciano och Krastenbergs inte börjar prestera. Det är kul att det är en spelare som Pasic.
Pasic tycker jag var jättebra. Dahlström.
Ja. Hattrick mot Karlskoga. Mm. Och det kan jag säga, det vet jag att Dahlström älskar att göra hattrick mot Karlskoga. För det är en motståndare som han är. Han gillar inte att spela mot Karlskoga. Och vi har haft våra duster, kan jag säga.
Så det är kul.
Det är kul att se de här spelarna som har varit med förra säsongen, att det är de som går i bräschen för det här Södertälje och visar liksom vart skåpet ska stå. För jag tycker att när de spelar på topp, då är de där uppe och de ska kunna vara med i toppen i år.
Jag måste bara flika in att det var tack vare Jakob Dahlström och Emil Alba och egentligen Nikita Tolpilo som att de än spelar i Hockeyallsvenskan i år.
Ja, det är sant. Det två andra som jag, det här är också lite komiskt, Dagen, med fler och fler matcher på ditt CV på Simor, så kommer du uppleva det som hände mig i fredags när det var Djurgården SSK. Så har ju vi kontakt med de här som plockar ut bilder åt oss för rit och så här. Och då fick jag för mig att jag tycker den här Ludvig Jansson är spännande. Och sen har du Albert Sjöberg där som vi har pratat en ganska mycket om tidigare. Men Ludvig Jansson där, så sa jag, följ upp han. Jag har ett paket på honom med lite bra saker. 20 sekunder efter jag säger det i öra till de som gör det åt oss, så boom, kliver han bort, så det blir en 3-1 och mål. Så då fick vi stryka det uppskattande ritet. Men i skuggan av Läckrimäki, Ögren och Östlund så finns det ganska många spännande unga spelare runt om i lagen i ligan, och Ludvig Jansson och Albert Sjöberg tycker jag är två av dem. Men det är också så, det tycker jag är en intressant grej som vi kan kasta in nu, att för de här unga spelarna så måste du också vara i en miljö, det är många faktorer, men en är att du inte förväntas vara ledande. Det är inte Jansson och Sjöberg som ska vara bäst i SSK, men de ska vara bakom några som är riktigt, riktigt bra, så att man kan få utrymme, man får frid och man får förtroende.
Jag gillar ju Sjöberg, alltså. Jag tycker vi fick se mycket av han i fjol, och jag tror att det kommer men herregud, jag ber om ursäkt för alla lyssnare, min röst är det sent på kvällen. Jag gillar ju henne, det känns ju verkligen som att han har någonting, och där kommer det att komma. Och det är också lite kul att spela in med det här på Nikola Pasic. Men han öste in poäng i Karlskoga för 2 år sedan, hade ju en tyngre säsong i fjol, men där finns det också någonting. Och nu hade han väl kanske inte den bästa matchen i lördags mot Karlskoga, som jag förstått det, men han tycker också ha någonting.
Ja, men han är duktig. Han är framförallt bra i powerplay, där jag tycker att han styrker det och kan styra upp ett powerplay på ett bra sätt. Så sen är ju jag lite så här, när det kommer lite större, om vi ska prata lite nyförvärv, som vi var inne på lite med Krastenbergs och Luciano, som vi pratade om kanske någon tidigare podd, jag vet inte, du och Fredrik
Luciano.
Förlåt. Att när det kommer större plåbok, att man kanske inte gör jobbet helt ut med grunden och kolla på de spelarna, att man har en större plånbok, man kan plocka spelare lite hur som helst, det går lite snabbare för att man har den plånboken. Så jag vet inte om Georgsson kanske inte har gjort samma jobb på de här spelarna, för jag tycker inte de har ju verkligen inte gjort den succén som de har gjort, som de spelarna han tog in i Västervik innan. Så det blir en annan sak här. Då var vi frågan för innan säsongen också. Nu är det större plånbok. Kommer han göra samma grävjobb?
Ja,
det har han kanske inte gjort hittills.
Nej, men, och sen tror jag att du blir erbjuden en annan du får en annan kategori spelare. Jag kan inte agentbranschen fullt ut. Jag tror inte att man sitter och tänker att vi erbjuder inte dem den här spelaren utan dem. Men någonstans finns ju ett sånt tänk. Och då kan du ju liksom i just den kategorin fela lite mer också. Så att, sen ska vi väl ge dem, jag ser att de snittar ungefär 15 minuter de två per match. Vilket väl är okej, knappt okej. Tittar du på vi pratar Brickley och Västervik, nu är det en back i för sig. Men du måste också, jag vet hur de här importerna, jag har haft så många genom åren, fungerar. De måste känna sig betydelsefulla, de ska vara där när det är do or die-läge. De måste ha en, det finns en statusgrej i dem att vara bäst, och de räknar det i vilken formation du befinner dig i, om du är ett första PP och att du spelar mycket och i stort sett när du själv vill.
Ja, vi får följa upp det. Vi ska göra dem på fredag mot AIK. Det leder ju över till AIK. De har ju faktiskt bara spelat 4 matcher så här långt. De har ju spelat minst av alla. De har nu Almtuna, Södertälje, Almtuna som får hålla sig relativt nära hemma här i en vecka framöver. Man har ju... Jag har ingen som helst styrning eller fog för någonting gällande AIK. Jag har ingen aning. Jag har inte fått något svar av AIK alls den här säsongen egentligen.
När jag och Harald kom till Hovet i fredags så vi åkte taxi från hotellet och så klev vi av där vid Globen hotellet i stort sett. Grinden där, så kom vi gående, så kommer en svart Skoda i rasande fart och styr mot oss på den där. Han för en sekund ser livet flimra förbi där. Det tog en sekund, så var det livet förbi nära. Och så stannade bilen och där satt en leende Anton Blomqvist. Så jag och Harald började prata lite grann med honom. Och så ställde vi på han lite varm ton så där förvisso. Men var är ni? Var står ni? Vi kan liksom inte värdera. Vi kan inte läsa er. Och han lutade sig tillbaka i sätet. Och så vart vi ståendes där 10 minuter, 5 minuter i alla fall. Och han höll med om det. Och jag såg en viss frustration i Anton. Men samtidigt så får jag känslan att han och de tröstar sig med att när de är bra, då tycker jag att AIK har sett riktigt bra ut. Men det är den här extrema upp- och nedgången från match till match som jag tror svider och som man försöker med alla tillbudstående medel att hitta nycklarna till. Vad är problematiken?
Ja. Fredrik, jag håller med dig till 100%. Jag vet inte riktigt vart AIK står. Jag kan inte analysera dem, för jag tycker att spelet, vissa matcher ser ett spelsystem och andra matcher så går de ifrån det helt. Så det, jag tycker att det är 3 lag som jag tycker verkligen blandar och ger som mest. Det är AIK, Södertälje och Västerås. Det är de 3 lagen jag tycker blandar extremt mycket i prestationer under matcher och även mellan matcher. Så AIK är grymt svårt att analysera ett lag just nu, men som Fredrik sa, när de väl spelar på topp, då är de bra. Då är de bra.
De har ju slagit Modo och Löven.
Precis. När de är på topp spelar de bra. Sen åker de till Östersund som de matcherna som de ska vinna. Och det är lite det problemet jag tror både med Västerås och Södertälje och AIK. Det är att man inte är tillräckligt ödmjuk. Jag tror att ödmjuken inte finns där. Jag tror att man är på topp när man möter de här så kallade topplagen. Sen när man går ner och ska möta Östersund, man ska möta Almtuna, de som man tycker ska slå. Då finns inte prestationen där riktigt. Och där har Blomqvist något att jobba med.
Ja, och det där är ju ett så här klassiskt hockeybegrepp. Man pratar underskattning. Jag har vänt på det genom åren och sagt att jag tror inte att man underskattar motståndet, men man överskattar sig själv och sin förmåga. Och man har en tendens att i den typen av matcher vara lite skönare, frångå vissa principer och prioriteringar. Och det är ytterst enerverande och bedrövlig känsla hos en tränare. Jag var i den situationen själv och man blir rasande när man ser det där och när det är återkommande. Och det, ibland som tränare hade jag ett ansvar att mobilisera och förbereda för att inte det skulle ske. Men det är i mångt och mycket en spelarfråga som alltså att om fel spelare väljer fel attityd, och då menar jag alltså en ledande spelare, om den avviker från konceptet så får det sådana konsekvenser i gruppen. Och det räcker att du kommer snett in i en sån match. Hur många gånger har inte du varit med om det, Dagen, att man kommer ut fel och så blir det 0-1, 0-2 och så tycker man att men det här löser vi, men då har motståndarna fått energin och fått momentum och sen hamnar man snett och så sitter man och tänker för helvete, efter den här vill jag göra om direkt. Och har du 6, 7, 8 sådana matcher på en säsong, det är ju upp till 20-25 poäng som du förlorar på det.
Jag tycker att det är topplag. Man är inte riktigt topplag om man kan prestera i de matcherna. Och det är den jag saknar i de här lagen lite just nu. För jag kommer ihåg när jag var i Karlskoga och vi kanske var ett lite mindre lag i Hockeyallsvenskan, då överpresterade vi nästan alla matcher mot de här så kallade topp Leksand. Jag kommer ihåg med Karlberg och de här spelar. Vi spelade på topp varje match mot dem. Och sen när vi skulle åka och möta Arboga, då vår prestation var inte där. Men sen under åren här, kommer jag ihåg, vi började bygga upp ett topplag. Det är svårt att säga man är topplag så, men det jag menar är att man vinner matcher man förväntas att vinna, och det tycker jag är en styrka att kunna göra, och den finns att jobba med i de här lagen tycker jag.
Ja, men och där ska jag addera dessutom, för jag tycker Djurgården som vi då gjorde på fredagen mot SSK gör ingen optimal match, men jag tyckte ändå att jag såg tillräckligt mycket bra saker för att känna att ja, men Djurgården har stabiliserat. Sen åker man dagen efter och förlorar mot Almtuna, som i och för sig inte är någon skam, ett Almtuna som är i gott slag just nu. Men det var det här som jag upplevde att HV71 förra säsongen, de hade sina plumpar definitivt, yes. Men över tid så var de skickliga på att oaktat motstånd, vilken dag det var i veckan, om det var hemma eller borta, stor fin arena eller liten skitrink, så gjorde man jobbet. För att man hade en bred trupp, man hade en tydlig rollfördelning och klarade av det. Och det har än inget lag i Hockeyallsvenskan övertygat på mig, men det är för tidigt att dra den slutsatsen möjligen.
Vi får se AIK på fredag, får vi möjlighet att kolla till dem. Då hoppas att min röst ska vara lite bättre. Jag vet inte vad den håller på med ikväll. Jag ber om ursäkt för det. Vi kan vända över till Västerås då, som är definitivt ett av de här lagen som vi inte vet vart vi har. Zachary Salminen har ännu inte gjort mål. Gunnarsson har inte gjort mål på backsidan. Lindelöf står på 1+0 efter 5 matcher. Aronsson, 1 ass, i och för sig en fjärde kedjespelare i princip. Mattias From helt i frysboxen, får ju knappt spela i det där laget. Han är ju, ja, det känns ju som att han är på väg bort, och det dessutom redan kommer indikationer på det. Men vad har ni tänkt om Västerås då? Vi såg ju alla den där matchen mot Modo och häpnades i princip över hur uselt det var.
Ja, och det var verkligen det också. Det så dåligt ska inte Västerås vara. Sen går de till Karlskoga och tar en riktigt stabil seger tycker jag, mot kanske ett svag Karlskoga för dagen. Men lite det här som jag pratade om, mina ödmjukheten finns inte där i vissa matcher. Jag tycker att de blandar så fruktansvärt mycket i matcherna också. Och disciplinen som jag pratade om innan, det är också väldigt, väldigt många utvisningar de tar i matcher. Men jag tror att ödmjukheten framförallt inte finns där. Sen också, jag tycker att till exempel att Lundsjö nu har varit lite mer skadad senast, kommer in i powerplay. Jag tycker att han är för bra för att spela en fjärde kedja i Västerås. Jag tycker att han ska ha en framskjuten roll i det här laget. Och speciellt spela powerplay, för det är en klassspelare. Och nu fick han göra det senast, och då gjorde han väl 1+1 tror jag i senaste matchen och sånt där. Så lite frågan är till det också, hur man formerar det här laget. Men framförallt så tror jag att ödmjukheten inte har funnits där tillräckligt i början här.
Sen är ju även frågan där som man måste fundera är ju deras importer. Och rekryteringarna som har kommit har ju än inte slagit gnistor om. Och det där, jag tänker så här också, att det finns ett till perspektiv i nybyggda lag, och det är ju förväntningarna som man har utifrån såklart, de vi sitter och bedömer, men också internt, att det är ju byggt på ett system att oavsett om det är Spears eller om det är Parkonen, så ska det vara en spelare som i tillsammans med den eller i den formationen, i det PP:et eller i den boxen ska tillföra någonting, och sen levererar inte riktigt dem, då blir det också det här lite svajiga helhetsprestationen. Så att där, de förväntar jag mig lite mer av också, att de ska kliva fram, för jag håller med dig om på de här spelarna som kanske har en mer blygsam framtoning i alla fall. Lundsjö eller Anton Svensson, spelare som jag tycker är gedigna och bra. De får ju på något sätt stå tillbaka lite grann för några andra som än inte har riktigt levererat, och det gör ju också det hela lite mer besvärligt.
Ja, men Spears, jag tror att de hade väldigt höga förhoppningar på Spears, att han skulle vara mer offensiv kraft. Jag ser att Lundsjö snittar 13 minuter per match, ligger två av deras poängliga, 5 poäng, förtjänar otroligt mycket mer speltid än vad han gör just nu, och ska inte vara en fjärde kedja i det här laget. Så sätt upp han lite, jag tror att de kan få en riktig skjuts där med honom. Men jag tror att de hade lagt mycket pengar och mycket tid på att Spears ska vara en mer offensivt hot. Jag ser att han var i fjärde kedjan här senast också, så det är nog ett en missberäkning.
Sen tror jag det ska bli intressant att följa Västerås av många skäl. Ett är ju den där smällen mot Modo. Och jag tror säkert att någon som lyssnar på det, men sluta tjata om det, där det händer alla lag. Ja, det gör det. Det är så det är. Frågan är bara hur man hanterar det, hur man går vidare. Man kan faktiskt gå stärkt ur ett magplask om du säger sanningarna till varann, om du fejsar varann och att du resonerar på ett bra sätt så att saker och ting faller på plats. Då kan du ha ut någonting gott av det. Och nu åkte man och slog Karlskoga, det var en stark seger. Jag såg inte så mycket av den, vi gjorde annan match då, men som du säger också Dagen, möjligt att BIK har en liten svacka period, eller det har de ju sett i resultaten i alla fall. Så vad som, hur bra det var, det återstår ju att se. Nu har ju de ett märkligt spelschema, de har väl...
Ja, jag tänkte säga det, de spelar inte för den på lördag.
Nej, och då har de Djurgården hemma, va?
Ja, det är hemma, ja, inte hemma premiär, men det, eller det kanske är det, men det är hur som helst är det är slutsålt eller blir lapp och lucka då.
Det är inte hemma premiär.
Johan Gustafsson, 84% Johan Gustafsson också.
Ja, och då ska jag tillägga en sak. Jag tyckte ju att han var bra. Förra året tidigt så sa jag, hade jag någon sån här lista på fredagssändningarna där fem bästa målvakterna. Och då var inte Johan Gustafsson med. Och jag vet att det fanns folk som reagerade på det där och sa, hur fan kan du låta bli att ta med honom där? Han är ju ändå väldigt meriterad och bra. Och det sa jag att det är han, men han har inte visat det än. Då hade han ju en förklaring, kunde jag köpa, att det var en annan liga, lite annorlunda hockey och så. Lite förvånande att han inte riktigt där än, men jag tror inte att Johan Gustafsson är ett problem för Västerås.
Han, om inte jag helt galet heller, så stod väl han hela matchen mot Modo, vilket gör att då drog det ner siffrorna ganska ordentligt, om inte jag minns helt fel.
Nu ska inte jag vara någon målvaktstränare eller något sånt där, men det ser ut som
jag
att han
jagar
lite puckar.
Stefan Lade här också nu, för att in han i...
Jag tycker att han är väldigt, väldigt aggressiv just nu när man kollar på Västerås. Och det är väl som lite som laget att de jagar någonting med den här satsningen som de gör med att de ska tillbaka till SHL. Kanske lite stressad att han har de statsen som han har. Så jag tror kommer han bara tillbaka till den spelaren som alla vet att det är ju... Han ska vara topp 5-lista, Fredrik. Det ska han vara. Över bästa målvakter.
Det ska han vara. Det kanske var du som skickade arga mejl till mig förra året. Nej då, men jag vill lägga till en sak här nu. För du pratar om någonting som är intressant. Överarbeta, för det är precis det jag tycker att Västerås som lag gör. Jag ifrågasätter inte deras vilja när de kliver ut i match, men jag tycker som mot Västerås, eller förlåt, mot Djurgården i premiären för Västerås, så de här utvisningarna vi diskuterade, även sett sekvenser längre fram i matcherna där man går ut så hårt, man går på så dumt, så att det är en iver som stör dem lite grann. De skulle behöva ta ett djupt andetag och starta om det lite grann.
Och det är det vi har diskuterat nästan hela säsongen, och även som jag kände av när jag spelade mot dem förra säsongen också, att de kanske spelartruppen lider lite av att de har de här stora målsättningarna också. Så det är, jag tror att man måste diskutera, men det jag ser ju på sociala medier, de pratar ju otroligt mycket efter de här matcherna och det är mycket diskussioner i laget. Så när de
och runt laget.
Verkligen, det är mycket, många åsikter om Västerås är runt om, och det engagerar ju, det är ju en grym publik där också som vill ha upp det här laget, men jag tror att de kan lida lite av att de har den här tuffa målsättningen som jag gillar att klubben har, men jag tror att de måste också ha starka spelare som klarar av att spela under en klubb som har den tuffa målsättningen.
De har ju ett intressant spelschema som Fredrik var inne på, lediga onsdag och fredag, möter Djurgården hemma på lördag, nästa vecka har de Mora borta, sen vad vi vet väldigt svårspelade Västervik, och efter det ska de möta Kristianstad. Så att det är ett tufft spelschema som Västerås har också, där de får bekänna lite färg här nu de kommande två veckorna, så vi får anledning till att återkomma till Västerås var det lider. Jag känner att vi börjar bli ganska långa, ska vi ta Djurgården också då? De har ju fått in, nu verkar som att Chilling nu ska spela. Han är ju klar nu och spelklar för Djurgården. Ska paras ihop med Johan Alm i ett backpar som ju känns väldigt meriterat. Jag menar, Chilling CV är ju ruggigt starkt. Johan Alm tycker jag kommer in och var det exakt det som Djurgården behövde. En defensivt ruggigt lojal back som är smart och har väldigt bra blick för spelet. Det var ju en spelande back i sina yngre år som nu har blivit en mycket mer defensiv back med tanke på hans skador och hans roll som han har fått i alla lagen när han Ja, det var väl egentligen när han var i Frölunda innan han återvände till Skellefteå som han blev lite mer defensiv back. Men den tycker jag är ju riktigt intressant. Och så jag vill bara flika in, det var kul att jag tror det var Henrik Malmström i Södertälje, han skrek i mitten på tredje perioden nu att spela på all, man är helt slut.
Och så när vi tittar på honom så skrek han en gång till.
Ja. Men stämmer det att han flyttade, gjorde fystester, spelade match? Är inte det väldigt,
samma dag.
Är inte det väldigt typiskt Djurgården att sätta en sån spelare för den påfrestningen på något sätt?
Han var ju bäst på plan typ och spelade ju mest i matchen i den matchen. Ja, det var ju inför premiären, som eller hans debutmatch då i Djurgården, fredagen mot Djurgården. Nej, mot Södertälje. Då hade han hade kört fystester på morgonen, tränat med laget. Efter det signat på kontraktet. Hade kommit på bott på hotell natten innan. Flyttat in grejerna i lägenheten. Direkt åkt ut till bussen. Alltså gått från flyttlast till bussen. Sen då för att fastna i trafiken på väg till Scanerinken. Spela match. Skulle mjukas in. Fick spela mest i matchen. Och sen stod han där som en av de mest essentiella spelarna i den matchen som gjorde att de vann den.
Ja, imponerad av Alm. Jag är imponerad av spetsen och kvaliteten i Djurgården. 5-5 spelet, så där tycker jag inte att de hittade det spelet som jag förväntar mig att de kommer göra under den här säsongen. Men boxplay, powerplay, där visar de klass. Och det är där de vinner matcher på just nu, att de har den klassen. Och sen ett målvaktsspel som har varit grymt.
Ja, Colin så löjligt bra. En av de största utropstecknarna så här långt den här säsongen, ska jag säga. Och den mognaden på skallen. Jag stod och snackade med en länge inför det att vi gjorde dem mot Södertälje hemma förra fredagen. Och det verkar ju vara en kille som är ruggigt skärpt och som... Ja, jag tror på en ljus framtid. Den mognaden i skallen på Colin Bom, det kommer att ta honom väldigt långt.
Jag tycker Djurgårdens försvarsspel har en del i övrigt att önska i stundtals. Jag tycker att jag såg siffror, jag pratade med Jocke Fagervall om det där inför Södertälje-matchen. Då hade man näst flest skott emot sig i ligan. Han menar på att det är klart att en del skott vill man ha. Så kan det ju vara att du tillåter en back på blå att skvätta vägen puck om du har full koll och ta målvakten. Det är också ett skott på mål i den meningen. Men jag tycker också att man hamnar lite snett emellanåt. Jag tittar gärna på tydligheten i försvarsspelet och tänker framförallt både på hemgångar, men jag tänker främst på egen zon om man får längre sekvenser där. Jag upplever inte att man har den fulla tydligheten och skärpan defensivt som man kommer att behöva ha om man ska vara ett absolut topplag.
Nej, 5-5 spelet är inte tillräckligt bra just nu. De har vunnit på grund... Första matchen mot Västerås, ett fantastiskt 5-3 i boxplay där de vinner matchen. Har de matcher efter det också där de vinner på grund av att de har ett grymt boxplay. Och Kryger går ju i bräschen där.
Ja, han är grym.
Men 5-5 spelet måste upp och de måste verkligen framförallt hitta ett spel, tycker jag. Jag ser inga linjer i 5-5 spelet som jag tycker som kommer återkommande.
Nej, men och det där är ett... kan ju ibland vara ett problem om du har många skickliga spelare, vilket Djurgården har, individuellt sett skickliga spelare. Vi pratar om Kryger och Brodin och Norman som liksom den här äldre generationen bra. Sen har man de här unga killarna som är exceptionellt talangfulla. Så mycket av det som ser fräckt ut med Djurgården bygger på individuell prestation. Och det klarar du det på ett tag. Men om du ska få den här maskinen som är framgångsrik i när det krävs som mest, då är det en lagmässig framgång som krävs. Och den ser jag inte än. Men återigen, vi pratar om att Södertälje till exempel hade många nya. Vad har inte Djurgården? Så att det kanske rätar upp sig med tiden. Det är väl det åtminstone de hoppas på. Möjligt att Schilling och Elliot Alm kom in, att man får en stabilitet på backsidan, att det både stärker försvarsmässigt men också kanske blir lite tydligare i uppspelsfaser och spelvändningar.
Jag tycker ju att det är sjukt imponerande att se sättet, alltså för Djurgården att få liksom en positiv medvind i starten på den här säsongen och se det jobbet som Kryger, men kanske ännu mer Daniel Brodin gör. Och jag tycker att John Norman är ju lysande. När de satt ihop, tänk när de ska försvara en ledning mot Södertälje och så slänger de in de två tillsammans med John Norman. Alltså, det är ju löjlig kvalitet i den här ligan.
Ja, men jag gillar också Brodin som ser ilsk ut. Vi pratade om det på någon spelare förut här, att det finns en Weigel var det väl, va? Att jag tycker Brodin också är väldigt påslagen. Därför fascinerade det mig under
senaste matchen, så det blir ett hopslag snett framför båsen om det är i tredje perioden, kommer det Lars, och pucken kommer
han är på skjuta ögat av både mig och våran studieman Star,
ja,
Lars.
Jag stod ju där också om det nu räknas. Och då kommer Brodin fram ganska omgående och säger gick det bra grabbar? Och sen kom ju Norbe också för all del, för han var inblandad i samma situation. Men då var det liksom att han switchat om, och jag tycker det är spännande att följa spelarnas kroppsspråk och blickar och karaktär där. Men han kunde gå från uppjagad och het till fundersam om vi hade tagit skada.
Sen tycker jag att de ska sätta ihop de här tre spelarna. De ska spela tillsammans. De ska leda det här laget. Sen ska de sätta ihop den här unga kedjan. Sen otroligt imponerad av Kevin Karlsson. Dels det solomål han gör. Men han är ju, jag tycker att han ser väldigt, väldigt bra ut. Och det är ett stort steg att ta från Ljungby och gå till Djurgården med all press som är där. Och jag tycker att han har tagit den axeln rollen grymt bra. Och sen ska det bli kul att se nu hur de sätter ihop det här. Backsidan är Killing, kommer tillbaka här nu, och jag tror ju att Kevin Karlsson är en back som ska in på sex backar också, så han har gjort det riktigt bra. Men sen, jag skrev på Twitter att de visar klass. Det är klass, och det tycker jag att de gör via boxplay, powerplay. Det är där de vinner match på, det är klass för mig.
Försvarar du dina egna tweets nu eller?
Det är bra. Det var någon som slog mig på fingrarna direkt.
Jag måste bara säga, jag på lördag, jag är faktiskt ledig på lördag. Det är såna här lyx, små lyxgrejer som man blir glad över. Och då så ska vi ha ettårskalas för våran dotter, och då sa min sambo att hon skulle iväg med några vänner och dricka ett glas vin på kvällen, och jag skulle vara själv med dottern, och då frågade han, men ska inte ni iväg och göra något kul? Då sa jag, perfekt. Slå på babblarna på tvn, och så tar jag datorn bredvid och kör Västerås i Djurgården lördag kväll. Kanske luta mig tillbaka i soffan, varför inte, kanske en liten skål popcorn.
Det är den moderna är pappan.
Ja, man är multitaskar.
Det låter som en bra lördag.
Det tycker jag också. Vad tänker ni om, vad vill ni ha mer då? Ni får en grej var till då innan vi summerar det här. Vill ni prata hästen? Vill ni prata Almtuna? Vad vill ni prata?
Jag ska ju till Himmelstalund imorgon, så vi måste väl ta bit i lite i hästen här. De ligger ju ändå sist i serien, och vi hade väl lite, Lars, du har väl jinxat dem lite. Du har väl pratat gott om dem.
Jajamän.
De har ju ett bättre lag än på pappret, och förväntningarna på dem är ju högre än vad de har haft kanske innan, men sen de ska väl inte vara riktigt i toppen, men de ska fortfarande ha ett lag för slutspel tycker jag. Och just nu så defensiven funkar inte, de hattar lite framåt också. Jag tycker att de försöker sprida ut spetsen och poängproduktionen i fyra kedjor. Jag tycker inte att rollfördelningen är tillräckligt bra, så det är mycket frågetecken inför imorgon, och det ska bli kul att få känna pulsen lite på Olsson och Britén där, och se och höra lite hur de tycker och tänker om det här laget. För just nu är det en underprestation hittills för hästen.
Och det är ju dessutom så här att nu möter man Björklöven som behöver fortsätta nu, så att inte det här mot Modo bara var en inspirationskväll med mycket tryck och sådär, utan de, jag säger inte att de ska städa av hästen, men jag förväntar mig, sett till vad vi pratat om på förhand och även under den här podden nu, att de åker dit och tar hand om den matchen på ett bra sätt.
De har ju en förmåga, Björklöven, att göra sämre matcher mot Almtuna och Vita Hästen inte minst. De har ju gjort det många, många gånger även förra säsongen. Men Vita Hästen, om man kollar igenom det här laget, vi pratar mycket om Arvid Degerstedt, skulle få det att lyfta i år, han har fortfarande inte gjort poäng. Vi ser Viktor Öhman har ju knappt spelat i och för sig. Vi ser att Jens Holmström som man tog in från Västervik har inte fått att lossna, utan det är ju föga förvånande Marcus Eriksson, Jesper Samuelsson som är topp i poängligan tillsammans med Benker och McMaster.
Samuelsson tycker jag har varit bästa spelaren i hästen också. Men det är lite som jag säger, jag tycker att de har ingen tydlig rollfördelning i det här laget. Jag tycker att de försöker sprida ut liksom spetsen och poängproduktion, och den bredden har de inte i det här laget. Jag tror att de mer satsar på två offensiva kedjor, två defensiva kedjor, då kommer också rollfördelningen enkelt. Just nu så spretar de väldigt mycket i den typen av formationer, och jag tror att de måste sätta den tydliga, man mår bättre som spelare också om man vet sin tydliga roll.
Vi kan bara flika in, Marcus Eriksson var väl inte med nu senast och spelade matchen mot Tingsryd, men jag antar att det inte är allvarligt där, för jag har inte hört några rapporter om det. Men då körde de ju Degers rätt i första kedjan med Benker och McMaster. Sen Borg spelar med vår kompis Knut Köhle och Jimmy Andersson i andra kedjan. Sen kör Kahilainen, det är ju en grit-spelare med Lennström som får gå med Samuelsson. Det känns ju som att det är fart och lite irritation i den tredje kedjan med Lennström och Kahilainen på varsin kant.
Kul match där. Kul att få följa upp. Och jag tror som du, jag ser fram emot din rapport, Daggen, från din plats mellan båsen där. Vad det är du ser. För du, det upptäckte du väl om inte annat i Tingsryd, att man fångar ändå upp en viss... Vilka är avslappnade? Vem ser stressad ut? Hur är känslan i gruppen? Och var står Vita Hästen någonstans?
Det, jag hörde att ni pratade om det förra podden. Det är ju bästa platserna av att man känner pulsen och man får verkligen känna av lite svett och hockeytryck igen, men man ser ju knappt matchen när man står där nere. Man får en känsla liksom vilka som är påkopplade och sånt där. Det var väldigt, väldigt svårt att se hur spelet var när man stod där. Så det, men det var...
Vi är ju i händerna på Harald Lyckners. Det vi hör i öronen är ju 9 gånger av 10, eller 11 av 10 snarare, så är det Harald Lyckners Mariestad och Hammarö-dialekt som ska berätta för oss.
Det är bara kopiera, klistra in nästan, känns som.
Exakt så. Jag måste bara säga, nästa vecka ser jag fram emot, då har vi Modo Karlskoga på onsdagen och på fredagen Djurgården-Björklöven. Det känns ju som två väldigt kittlande matcher.
Verkligen, och nu börjar det ju någonstans, det här pratade vi lite grann om i SHL-studion i lördags, att SHL är ju någon match före, men att börjar du komma upp mot 7-8 matcher spelade, så det är ju fortfarande inte givet, men den här fasen med att nu ska vi igång, ja, vi torskar första två men sen vann vi två, det börjar arta sig någonstans, både i tabellen men framförallt i laget, vad du kan se hos dem, så att jag tycker att nu kommer en intressant fas att värdera och bedöma förmågan hos lagen.
Men det då? Kände du kramp efter 10 sekunder i dagen?
Ja, jag skulle kunna prata 1,5 timme till. Men den stora frågan är, byter vi bild imorgon?
Ja, det är den stora frågan.
Jag ska kolla med min agent om det är okej och att dagen ska in på den där.
Ja, jag har faktiskt skickat ett mail till våran logotypmakare, så vi får se om vi får utskickat. Jag har inte fått något än.
Men det måste vara en där han är sminkad också, eller vad heter det? Retuscherad.
Just ja.
Så att det är inte...
Hörde att det tog ett tag.
Fredrik njuter ju varje gång jag är inte med på den där bilden, så det kommer att ta 100 år. Ja, men, så det blir kul att se om jag får komma tillbaka nästa vecka i alla fall.
Ja, det vi har tummarna. Och då får vi se om vi fortsätter på det här med onsdagen.
Det här
också.
Var ett bra inhopp, Daggen, för att jag vet som tränare hur svårt det är, man tittar bort där sitter den där rackaren och fryser. Är det läge nu och det är klappkast på isen och så ropar man, Daggen, är du redo? Ja, för fan coach. Och sen kliver de ut och så tänker man, det fanns en anledning till att han satt där från början. Men jag tycker du har överraskat positivt ikväll.
Ja, det är som man satt på bänken och tittar upp och sneglar upp mot tränaren och ser... Fick man lite ögonkontakt för man komma in nu? Så har jag suttit här i 2 veckor, men ni har inte tittat ner på mig än. Men nu ser jag ju att jag är tillbaka.
Vi måste bara flika in en sista grej också. Fredrik, du har ju varit ute på turné nu igen och resväskan är tillbaka med ny person i resväskan i år. Det var ju lagt i fjol som vi gick och släpade runt i alla saker.
Det kanske hänger ihop med Björklövens knackiga start att vi övergav lagt från min resväska. Men vi har ju än inte berättat vem som reser med mig den här säsongen. Och det är Daggen och du och jag kommer ju att följa ödet och äventyret för den här personen. Vi ska släppa lite ledtrådar med tiden kanske.
Det känns som en återkommande punkt vem som är den. Men jag kom på, jag har haft några bänkningar under mina år som hockeyspelare, men det ploppar upp i skallen här när Janne Karlsson bänkar mig i Växjö och han sa till mig att Dagge, jag bänkade för att jag tror att Anders Eriksson kommer göra mål ikväll. Och sen så gick matchen och jag satt och käkade en macka i Europa, så Anders hade ju såklart gjort mål och sen känner jag hur någon springer in till mig och börjar skratta och slå på mig på ryggen så här och skrika, jag sa ju det! Jag sa ju det!
Ja, det är det man vill höra då, va?
Sådär, men det var det jag uppskattade som mest med Janne. Han var brutalt ärlig och kände han det, fick han rätt. grym tränare. Så det var ett roligt minne.
Shoutout till Janne Karlsson. Det får avsluta den här podden. Tack för att ni har lyssnat på Ringside den här veckan, och hoppas vi att ljudet är med oss den här veckan. Vi hade ju en ruggig fadäs för 2 veckor sedan som vi återigen ber om ursäkt för. Det var Daggens fel. Han hade ju skickat ner sand i mikrofonerna när han visste att han inte skulle vara med.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.